God morgon, välkomna allesammans och vi hälsar också cyberrymden välkomna. Vi ska bege oss till Efesierbrevet, det sjätte kapitlet. Och vi ska läsa verserna 10 till och med 20 där. Efesierbrevet 6, verserna 10 till och med 20. Och det här är alltså ett av många brev i Nya Testamentet som är skrivet av aposteln Paulus. Och innan vi gör någonting här så börjar vi med ett ord i bön. Herre, vi tackar dig just för ditt ord som är rikt och levande. Vi förstår förmodligen inte alls vad vi egentligen har att göra med. Därför att det står om ditt ord att det är evigt, det är för evigt fast i himmelen. Allt annat är skapat, allt annat är förgängligt, allt annat kan skakas och förändras, men inte ditt ord. Och här är därför borde vi ta till oss det mera än någonting annat i den här världen. Och Jesus, vi ber idag för våra hjärtan att de skulle vara upplysta genom din heliga ande om vad som finns i skriften och tala till oss. Herre, vi ber att du bryter sönder bojor som vi är bundna med av fienden av den här världen. Herre, vi ber att du lyfter av ok som har lagts på oss av olika människor, av den här världens system och av oss själva och våra felaktiga förståelse av vem du är och vad du tänker om oss. Herre, vi ber att det här ordet idag skulle bli så levande gjort till vår uppbyggelse. I ditt namn, Herre. Amen. I Efesierbrevets sjätte kapitel och vers 10 ända fram till 20. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta där dessutom tronsköld, men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Jag tänkte på vad det här handlar om. Det handlar om krig. Och jag vet att det i det här rummet finns folk som har bott i länder som har varit krigförande. Jag vet att det finns folk som lyssnar på det här budskapet via internet som har upplevt krig. Jag har själv bott i Azerbaijan och under den tiden pågick det ett krig mellan Azerbaijan och Armenien. Ibland så hörde man bomberna falla, ibland så skakade det i marken och ibland när vi åkte på olika platser. Det är någonting fruktansvärt. Och jag kan förstå människor som kommer från den bakgrunden att de tycker det är konstigt när barn i Sverige sitter och leker krig och i västvärlden och i länder som kanske inte har kommit i närheten av det här. Och vi spelar spel på datorn liksom, som handlar om krig, skjuta och döda och liksom wow, häftigt liksom. Och, men jag kan förstå att för de människorna så är det väldigt konstigt. Därför att vi kan inte förstå, många av oss, krigets fasor. Och det här är ett fysiskt och ett verkligt krig som vi hör om varje dag på nyheterna. Men Bibeln talar om ett andligt krig som pågår i en sfär som inte vi ser. Men vi vet om att den finns och vi förstår att den finns. Och den påverkar vårt liv på ett otroligt sätt. Och det är det kriget som han talar om. Det är ett andligt krig. Det är ett smutsigt krig. Det är ett diaboliskt krig. Det är ett krig som vill få alla oss att bli besegrade. Vill förstöra äktenskap, familjer, arbetsplatser, vänskapsrelationer, allting. Det här är ett krig som är verkligt. Och det är ett krig mellan mörker och ljus, mellan himmel och helvete, mellan Gud och Satan. Och det är två saker som vi måste förstå om det här kriget. Först och främst så kan vi inte vara okunniga om det. Därför att om vi inte vet vad som pågår, då blir vi väldigt lätt ett byte för det. Och för andra så kan vi inte vara neutrala. Vi lever i ett land som påstår sig vara neutralt. Jag skrattar när jag hör det där, för att Sverige är inte alls neutralt. Man är neutral i bemärkelsen att man vill inte gå i krig. Man vill inte plocka upp vapen. Men man är absolut inte neutral när det gäller det verbala. Man tar alltid ställning i olika sammanhang. Och det är inte riktig neutralitet det heller. Men man talar mycket om det. Så begreppet neutralitet för svenskar och finländare och schweizare, länder som har valt att vara neutrala i de här sakerna, kan vara en term som kan uppfattas positiv. Och kanske är det också i ett visst sammanhang. Men i det här sammanhanget, vi kan inte vara neutrala, för att då hamnar vi i korseld. Vet ni vad det betyder? Att man skjuter från båda håll. Man är fångad i mitten. Båda sidor skjuter på. Jag är neutral. Bom, bom, bom. Det kommer från alla håll. Jag måste välja sida. Och det är intressant att se hur människor ibland säger så här. Att jag har aldrig sett Satan. Liksom. Ja, vad snackar ni om? Andlig krig. Det var som en predikant föreslog en gång, eller sa, och det var väldigt slående. Han sa så här: det kanske beror på att ni vandrar i samma riktning som honom. Om ni vänder om så möter ni honom rakt i ansiktet. Och det ligger mycket i det. Att varför skulle han bry sig om någon som går på hans vägar? Absolut inte. Han liksom bara, kompis, fortsätt. Liksom. Men om jag vänder mig om, då stirrar jag honom rakt i ögonen. Och det är intressant. Och jag tänkte på hur en annan person uttryckte det så här, att kyrkan är inget kryssningsfartyg. Det är ett krigsfartyg. I bemärkelsen att vi tänker att ja, vi är på en kryssning, liksom man har en liten sån där drink där med en apelsinskiva och en blomma i, liksom, och man sitter på däck där och ser ut över havet och sjön. Men verkligen, det skjuter runt omkring oss. Och samtidigt så är det någonting som vi ska vara medvetna om. Det är många som är väldigt, vad ska vi säga, vidskepliga nästan när det gäller de här sakerna. Och man talar om den här andliga krigföringen och man målar upp vissa bilder som kanske inte är korrekta. Och jag kommer ihåg hur pastor Challe sa en gång när han var i Finland. Och han hade varit i Ungern under många år. Och han sa, vi har inte sett röken av Satan. Och han sa det inte för att vara kaxig. Utan han sa det bara liksom i bemärkelsen att vi har gjort Guds vilja. Och vi litar på att vi lever i hans, under hans beskydd. Och vi har inte sett röken av honom i bemärkelsen. Inte att vi inte tror att han finns. Inte att vi inte är medvetna av om. Men han menade bara att vi har fått uppleva en så härlig seger. Så vi ska inte vara övermedvetna om det och gå in i någonting liksom som är felaktigt tänkande. Men vi måste vara medvetna om att det finns en strid. Och vi är födda på nytt som kristna. Men vi är också födda för en strid. Men vi är också födda för att segra i den striden. Därför att vi är i honom. Och det är intressant att se, vi har undervisat på onsdagarna om
Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel, där Gud, eller alltså Jesus, direkt skriver till de sju församlingarna i mindre Asien, och han säger till dem allihopa att hör vad anden säger till församlingarna. Och så säger han: den som vinner segern, och att segern består i att vara i honom, därför att han har redan vunnit en seger. Och vi står i den segern. Men vi måste ändå vara medvetna om att det här kriget pågår. Och jag vill att vi går igenom de här verserna. Och det är tre saker vi ska titta på idag. För det första, vi behöver ha urskiljning i den här striden. Och det är verserna 10-12. Vad innebär det att ha urskiljning? Det betyder att förstå vad som pågår. Och vi behöver studera fienden. Ibland så säger man så här att okej, jag behöver inte studera fienden därför att jag har ju kunskap om Gud. Varför skulle jag veta massa saker om Satan? Och det ligger någonting i det. Att vi ska inte fokusera mer på honom än på Gud och nämna honom tre gånger så mycket i våra tal. Utan självklart prisar vi Herren för den seger som han redan har vunnit. Men samtidigt är det så att vi behöver studera vår motståndare. Vad gör jag om jag är en boxare och ska möta en speciell person? Jo, jag plockar fram givetvis en massa videoklipp och tittar på matcher som den här andra boxaren som jag ska möta har gått. Och jag vill se hur han rör sig i ringen, jag vill se hur han slår, jag vill se hur han fungerar, så att jag kan vara beredd när jag själv möter honom. Så vi studerar vår fiende. Vad gör en general? Jo, de sitter och tar reda på information så att man vet hur fienden tänker. Man försöker att infiltrera motståndarsidan och få reda på så mycket som möjligt om dem för att man ska vara effektiv i striden mot dem. Och lyssna här vad det står i vers 10. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Två saker här, titta. Var starka i Herren och i hans kraft. Det står inte, var starka i er själva och var starka i er egen kraft. Nej, att möta Satan i vår egen kraft liknar jag vid att möta en rasande elefant och försöka att försvara mig med en flugsmällare. Liksom, bort med dig, bort med dig, bort med dig, liksom. Att vi har inte en chans, och ingen ska tro att vi kan möta fienden i det naturliga. Han är över oss, han är kraftfullare än oss, han är intelligentare än oss, han har mer erfarenhet än oss. Så han säger, var starka i Herren och i hans kraft. Och sen i vers 11 så står det om att vi ska ta på oss hela Guds vapenrustning så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vapenrustningen ska vi tala om alldeles strax, men det står hans listiga angrepp. Och vet ni, det här är ett ord i grekiskan som är metodia. Metodia. Och ni kanske kan lista ut att det är där vi får ordet metod och metodik från. Alltså att man gör saker på ett visst sätt. Och lyssna här vad det här ordet betyder. Det betyder att ligga på lur. Liksom man väntar på någonting. Man gömmer sig och väntar på det rätta tillfället. Det betyder att vara taktisk. Det betyder att han har en plan där han inte har någonting emot att ta ett steg tillbaks och säga, ah, du kommer undan med din synd, du kommer undan med din olydnad, titta, jag kan till och med välsigna, för att vid rätt tillfälle dyka upp och utfärda ett dödligt slag. Han är taktisk. Det betyder också att vara bedräglig. Det betyder också att ligga i bakhåll. Alltså att vänta ut fienden, att gillra en fälla som man går i. Men lyssna på det här, ännu mer otroligt. Det betyder att parodi och förvrängning, nu säger ni de här orden förstår inte jag. slå upp dem i en ordlista, men parodi betyder att, vet ni, om man gör parodi på någon, då härmar man någon. Jag kanske väljer ut en politiker eller en kändis, liksom. Jag överdriver, eller en pastor, och överdriver deras karaktärsdrag. Jag spelar teater. Så Satan kan spela teater. Och vad är det han gör? Jo, han säger i västvärlden, i den moderna upplysta tiden, han säger, jag finns inte. Jag är bara en kille liksom med horn i pannan och en svans och en eldgaffel liksom, som är en symbol för det onda. Jag finns inte. Han har ingenting emot att ta ett steg tillbaks och säga, jag finns inte, jag är inte verklig, jag är bara en symbol för ondskan. Och vi tror, just det liksom, inga problem. Men det står i Uppenbarelseboken att han kommer att sitta ner i Guds tempel efter halva vedermödan, det vill säga 3,5 år efter församlingens uppryckande och när vedermödan är på jorden. Då kommer han att sätta sig i Guds tempel, antikrist, som är Satans lakej, om vi säger så. Han kommer att sätta sig och begära tillbedjan. Och människor kommer att säga, wow, vad är det här för någonting? Men tänk på det, att nu har han gärna, ligger han i bakhåll, han väntar, han låtsas så att han inte finns liksom. Och det är ett intressant ord. Han har en metod. Det är det som hans listiga angrepp betyder. I vers 12 står det att vår strid är inte mot kött och blod. Och sen står det att det är mot första och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Ondskans andemakter. Och vi ska inte gå in på detaljerna, men det är 4 olika ord här. Som alla beskriver högt rankade officerare. Högt rankade officerare. Det vill säga att Satans stridande förband är organiserat. Det är inte bara en massa tokiga demoner som hoppar runt och gör lite vad de tycker är bra för att skapa lite kaos och göra ont. De är organiserade. De planerar. De vet precis vad de gör. Det är allvar. Och det är ett andligt krig som vi inte ser, men som vi måste förstå. Därför att det finns där och det är verkligt. Och en person frågade mig för en tid sedan så här: hur ska man bli andlig? Du borde ju veta någonting om det, du är pastor och så vidare. Och jag vet vad personen frågade om eller efter. Men jag sa att du måste förstå att det finns olika typer av andlighet. Det finns god andlighet, men det finns också ond andlighet. Det finns en massa ond andlighet. Det finns horoskop, det finns tarotkort, det finns okkultism, det finns yoga, det finns meditationsgrupper, det finns en massa saker som människor håller på med som har ett demoniskt ursprung, som för människor in på ett felaktigt tänkande, och de här människorna är definitivt andliga. Men vilket rike kommer det ifrån? Vilken sida är det man är på? Och det här är viktigt att förstå, att bara för att det är någonting som är övernaturligt så betyder inte det att det är från Gud. Om ni läser i Apostlagärningarnas 8:e kapitel så fanns det en trollkarl som hette Simon. Och den här mannen, han såg hur apostlarna hade makt att lägga händerna på folk, och den helige ande gavs åt dem. Så han gick med dem till med pengar. Och han sa, jag vill köpa den här kraften eller gåvan som ni har. Och de sa, det går inte att köpa för pengar. Och de säger, ditt hjärta är ont därför att du tror på det här sättet. Han trodde liksom att den här makten och kraften var tillgänglig, ungefär som i Star Wars, som jag inte själv har sett, men jag har talat om det, att det finns en kraft liksom som man kan koppla på, liksom den onda och den goda sidan, och jag som människa kan lära mig att kontrollera den här kraften. Som Gud är den kraften, då har jag förmågan att manipulera honom och ha honom liksom i min egen hand, så att han springer mina ärenden. Det är inte på det här sättet som Bibeln beskriver Gud. Han är den fullkomlige, allsmäktige Guden. Han är separerad från sin skapelse som vi är. Det finns en Satan som är fallen. Han var Lucifer. Han har en demonisk här runt sig. Han för krig mot Gud. Och detta krig pågår just nu runt omkring oss. Och kommer att göra ända till den dag Gud säger stopp. Och då kommer människornas hjärtan att, som har blivit prövade under den här perioden. Och som har fattat sina beslut och gjort sina val. Få leva antingen med Gud eller separera från Gud. Men det är en liten parentes. Men det är inte mot kött och blod. I 1 Johannes 4:1 så uppmanar Bibeln oss att pröva andarna. Och se om de är från Gud. Därför att det finns andar som har gått ut. Och som talar till människor. Och som har mycket att säga. Men är de från Gud? Och hur vet vi om den här anden är från Gud? Jo, det vet vi om den erkänner att Jesus Kristus har kommit i köttet. Det vill säga att Gud blev en människa, Jesus Kristus. Om en ande säger någonting annat, om någon lära eller vad det nu är säger något annat, då vet vi att den inte är från Gud. Och det finns mycket konstigheter som pågår idag. Och man talar om territoriala andemakter och så vidare. Och visserligen ligger det någonting i det där. För att läser vi Daniels bok så ser vi att det fanns en furste över Persien. Det fanns en furste över Grekland. Och de här påverkade vad som hände med på jorden. Det är ingen tvekan om det. Men samtidigt, liksom som i ett fall, jag vet det var en man som glidflög över en stad med några sådana här vingar och lokaliserade andemakterna på den här platsen. Och sen när han hade lokaliserat det här så skulle man gå in och binda de här andemakterna. Och man talar om liksom Jesu blod liksom. Men vänta lite grann nu. Det är ett fullbordat verk. Vi behöver inte binda någon. Han har redan bundit de här andemakterna. Han har redan vunnit seger. Vi vet det här. Liksom det finns såna här man talar om spiritual mapping, alltså en andlig kartläggning av de här grejerna. Och vi måste vara väldigt försiktiga därför att det finns de här andemakterna, vi står emot dem, men det är inte så vi för det här kriget. Och bara för att någon gör stora tecken och under så betyder det inte att det är Guds kraft som är verksam. Därför att i Matteus 7 och verserna 15-23 så står det att det finns de som på den dagen kommer att säga, ja men herre, vi har ju gjort stora tecken och under i ditt namn drivit ut demoner och allt vad det är. Han säger, jag har aldrig känt det. Så att det är möjligt att utföra mäktiga under, men det är inte från Gud. Pröva andarna. Det är ett andligt krig, det är inte mot kött och blod. Vi måste lära oss de här sakerna. Och i andra Korinthierbrevet 4:4 så står det om Satan att han är denna världens gud. Han har makt. Men någon säger, men han är ju besegrad. Det är det vi talar om hela tiden. Hur kan han då ha någon makt? Jo, han har makt över dem som inte ger sina liv till Gud. Och som inte lever för Gud. Och jag hörde en intressant grej att ormar kan bita även när man har huggit huvudet av dem. Är inte det intressant? Att man hugger av huvudet av dem. Och många som har blivit ormbitna, de rapporterar att de har blivit bitna efter att ormens huvud har blivit avhugget. Och det är en väldigt bra bild av Satan. Han har blivit halshuggen, men han kan fortfarande bita i sin desperation. Och Satan är som ett trängt djur. Alltså man är ett djur som är i ett hörn och kan inte komma undan. En gång så hade vi några besökare hos oss och de hade med sig en leksak till våran katt. Och det var en någon slags grej som skulle hänga i taket och som den skulle kunna leka med. Och så stod en varningsskylt på påsen att lämna inte katten ensam med den här leksaken. Det gjorde vi inte heller. Men en gång så råkade vi göra det i en minut. Typ var jag på toaletten eller någonting. Och då hade trasslat in sig i den här leksaken. Och fick panik. Och var under sängen. Soffan. Och jag ska försöka ta ut katten som väger 4 kilo. Och som normalt sett är mjuk och fin och spinner. Och ligger på magen när man ska sova. Och liksom inga problem. Jag trodde att jag hade 200 kilo tiger under soffan. Det ljud som kom från det här lilla djuret. Den desperationen, den blicken. Ett trängt djur. Och det är en bra bild av Satan. Han vet att hans tid är kort. Ursäkta att jag kallar vår katt för Satan. Han vet att tiden är kort. Och han är desperat. Och han gör allt för att slå till mot Guds folk som han hatar. För kan han slå mot oss, så kan han också slå mot Gud som han hatar. Så vi behöver urskiljning i striden. Det är vad de 3 första verserna handlar om. Sen för det andra sa jag urskiljning. Vi behöver urskiljning. Men vi behöver också en utrustning i striden. Och i verserna 13 till och med 17, den första delen där, så ser vi hur vi får den här utrustningen genom att ta på oss den rustning som vi behöver. Och tänk på att det här är i Efesebrevet. Det är ett av de 4 så kallade fängelseepistlarna. Det var i Efesebrevet, det var Filipperbrevet, Kolosserbrevet och Filemon. Det var de 4 brev som Paulus skrev från Rom när han satt i fängelse. Han satt i en slags husarrest. Han var visserligen behandlad väl, men han fick inte fly. För att han hade ju vädjat till kejsaren. Och han var under ständig bevakning. Och faktum är att man tror att han var fastkedjad vid en romersk soldat. Så att skulle han springa därifrån, så fick han släpa med sig 100 kilo romersk soldat. Och det är inte så lätt. Så att han var fastkedjad med en soldat. Så när han skriver det här, så såg han den här mannen. Han samtalade med honom. Han kunde ställa frågor. De kunde liksom ha en dialog. Och som sagt, han var behandlad väl. Det var bara att han inte skulle fly. Och därför är det väldigt intressant när han använder alla de här delarna i rustningen. Och det är 5 saker här som han talar om, som vi tar på oss, som är, ska vi säga, passiva delar i den här rustningen. Och ibland så kanske vi tror att vi blir snabbare och bättre, liksom lättmanövrerade om vi lämnar vissa delar av den här rustningen. Det är ju tunga saker, kan vara. Men lyssna på de här olika, vers 14. Så talas om sanningens bälte. Och vad är sanningen? Jo, det är integritet. Vet ni vad ordet integritet betyder? Har ni mött någon människa någon gång som har integritet? En människa som, du vet att det kommer inte någonting lögnaktigt ut ur deras mun. Det är väldigt svårt att komma åt en sån människa. Därför att de motsäger aldrig sig själva. Har ni tänkt på hur det fungerar med lögnen? Vi ljuger en gång. Och sen märker man att, aha, det gick inte så bra. Så jag måste ljuga en gång till för att liksom täcka upp min gamla lögn. Och så måste jag ljuga igen. Så att lögn blir en livsstil. Och det är inte så konstigt. Idag säger man, lögn är liksom det. Man säger bara att det är en mytoman. En person som hittar på. Det är bara ett fint ord för lögn. Men här säger han, ta på er sanningens bälte. Gud är sanningen. Och Satan, han attackerar oss med lögner. Men Gud kan inte ljuga, i Titus 1:2. Och man brukar säga att det första offret i kriget är sanningen. Det första offret i kriget är sanningen. Att man propagerar, man har en propagandaapparat. Titta i alla diktaturer och demokratier. Att det finns en propagandaapparat, massmedia, som pumpar ut sitt budskap, hur människor ska tänka och tycka om olika saker. Och vi behöver sanningens bälte om oss. När man håller på med tyngdlyftning eller styrkelyft, så har man ett bälte om. Man kan tycka att man gör det för nytta, men det är väldigt viktigt, därför att det håller ihop hela kroppen, så att inte ryggkotorna sitter i väggen när man lyfter. Och man behöver ett bälte. Och det är intressant att den här soldatens bälte, det höll ihop hela rustningen. Det var oerhört viktigt. Och han säger att sanningen är det bältet. Ni behöver ha sanningen. Ni behöver ha integriteten. För att gå ni lögnens väg, då kommer ni att bli ett lätt byte för Satan i den här andliga striden. Så vi behöver integritet. Och i Ordspråksboken 23 och vers 23, så står det att förvärva sanningen och sälj den inte. Det är så viktigt. Sen i vers 14b, alltså andra delen av vers 14, så läser vi om rättfärdighetens pansar. Det här var en slags bröstplåt som soldaten hade av någon form av det ser ut ungefär som någon har virkat med ståltråd. man har gjort den här bröstplåten som skulle skydda hjärtat, som skulle skydda lungorna, viktiga organ, för att bli träffade av ett spjut eller ett svärd. Och han säger här att rättfärdighetens pansar. Vad är rättfärdighet? Det står att vi i Romarbrevet 4:3 har fått rättfärdigheten given till oss som en gåva. Den har blivit tillräknad oss när vi tror. Men det är vår ställning för Gud. Han ser oss, han ser Kristus, därför att vi är i honom. Hans rättfärdighet är vår rättfärdighet. Men vi behöver också ha en rättfärdighet som är erfarenhetsmässig. Det här talar om renhet. I andra konungaboken 22:34 så fanns det en kung i Israel som hette Ahab. Och Ahab, han klädde ut sig till att vara någon annan, så han trodde att fienden inte skulle känna igen honom. Då står det att det var en man på fiendesidan som tog sin pilbåge och sköt ett skott på måfå. Liksom bara sådär. Det träffade väl någonstans. Och det träffade en fog på hans rustning någonstans, var det nu var. Och det blev hans död. Han klädde ut sig. Han ville inte vara den han var. Och vi är de vi är. Vi är i Kristus. Vi är Guds barn. Vi är hans söner. Vi är hans döttrar. Vi är hans älskade familj. Vi behöver inte klä ut oss. Han har gett oss den utrustning som vi behöver. Utan att vi behöver vara någonting annat. Och jag tycker det är en otrolig tanke hur vi bombarderas. Hur Satan attackerar oss med orenhet. På tv, tidningarna, reklampelare, internet. Överallt finns orenheten. Och i Matteus 5:8, Jesu bergspredikan, så säger han att saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Vi kan inte se Gud om vi inte lever rent i våra tankar, i våra hjärtan. Och vi vet det allihopa. Vi behöver inte spela teater, vi vet hur det är. När vi låter tankarna vandra iväg på fel håll, när vi ser inte Gud. Visst är vi Guds barn, visst är vi frälsta, för det är av nåd, vi har tagit emot honom. Men vi ser inte Gud. Men Gud har en utrustning. I första Johannes 1:9 så står det att vi bekänner vår synd, och han är trofast att rena oss från all ogudaktighet. Det är vårt vapen. Men säger man, det händer ju 100 gånger om dagen, eller 1000 gånger om dagen, kanske, om vi hinner med så mycket. Men om det nu sker, och säger, men okej, det står ingen begränsning. Det står inte, som en del tror, att vi ska förlåta 7 gånger, 70 gånger, 490. så 491 första gången så är det kört. Sju talar bara om fullkomlighet. Det finns ingen begränsning för Guds förlåtelse. Det finns ingen begränsning för hans nåd. Men han säger här att ta på er rättfärdighetens pansar. Lev i det fullbordade verket. Lev med den tillräknade rättfärdigheten. Men välj också att förkasta de attacker som kommer från fienden, som vill smutsa ner våra tankar, våra hjärtan och våra liv. Därför att de saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Och sen i vers 15 så talar han om några skor här. Och han säger, sätt på er som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Fridens evangelium. Och det här är intressant, att vi kan inte gå i krig om vi inte först har frid. Det låter lite paradoxalt. Om inte jag har frid i mitt hjärta, så har jag ingen möjlighet att strida mot Satan. Därför jag måste börja med frid. De romerska soldaterna som Paulus kunde studera bara några meter ifrån honom själv, och bara en kedja mellan honom och dem, han visste att de hade i strid skor som liknade, som ni vet, fotbollsskor. De har sådana här dobbar under, så att man liksom ska ha bra fäste. Och de romerska soldaterna, de hade nästan som en slags spikskor, så att de skulle stå stadigt. Därför att om jag inte står stadigt, hur kan jag då strida? Jag kommer att bli omkullputtad. Jag kommer att bli ett lätt byte för fienden. Så han säger här att beredvillighetens skor, att ha frid med Gud och människor, det är så viktigt. Och är det inte intressant här, liksom, människor är ute med sina skyltar och demonstrerar liksom, bort med atombomberna, bort med krigen. Och det är i och för sig en god ambition, men det är som jag säger, ta bort atombomberna och folk strider med sina vanliga pistoler. Ta bort pistolerna, människor slåss med påkar. Ta bort påkarna, så slåss människor med händerna. Hugg av armarna, så biter man varandra. Dra ut tänderna, så dödar man med blickar. Stick ut ögonen, så får ni se att vi dödar med tanken. Och det är exakt det som Jesus säger, att den som tänker ont mot en broder eller syster i Matteus 5, han eller hon har begått mord. Så det handlar inte om atombomber. Det handlar om frid i hjärtat med Gud. Henry Morris, som är grundare av den moderna kreationiströrelsen, alltså om biblisk skapelsetro, han skrev en bok en gång som hette Det långa kriget mot Gud. Därför att det är precis det handlar om. Människan i sin fallna ställning strider kontinuerligt mot Gud. Där är kriget, och där resulterar det i att vi krigar mellan nationer och annat. Men det är i hjärtat som friden uppstår. Och när vi har frid i våra hjärtan, då står vi stadigt, precis som en romersk soldat. Och då kan vi också stå emot Satans attacker. Han attackerar oss med distraktioner, med depressioner, med besvikelse, allt vad det kan vara, så att vi inte ska ha frid i våra hjärtan. Men han säger, frid, frid ger jag er. Kommer ni ihåg när Jesus var uppstånden, när han kom till lärjungarna och han gick rakt igenom dörren? Det var låst, och säger, och så det första han säger, frid vare med er. Han är fridsfursten. Han ska skapa frid och fred på jorden. Jag gillar engelskan där, för att peace liksom, det är både frid och fred. På svenska blir det frid och fred, det blir lite olika. Frid är inte borttagandet av dåliga omständigheter, utan det är tillförandet av Guds närvaro i omständigheterna. Vi tänker alltid, okej, om den här situationen förändras, då kommer jag att få frid. Ta bort alla dåliga omständigheter, Gud, så får jag frid och vila. Men Gud säger, det är inte det som är problemet. Problemet är att du har inte min närvaro i sammanhanget. Därför att där Gud är närvarande, där finns det också frid. Sen i vers 16 så talas det om trons sköld. Och det står att jag kan släcka den ondes alla brinnande pilar. En romersk soldat hade en sköld som var väldigt stor. Ni har kanske sett sådana sköldar som är mer eller mindre som ett sånt här tefat man åker på under vintern. Men det här var väldigt stora sköldar. Därför att en av tankarna var att man skulle liksom kunna till och med skydda en sårad kamrat eller en annan soldat och kunna liksom ha täckning. Så de här, vi vet inte exakt hur stora de var, men gissningsvis var de i princip lika stora, höga som vad soldaten själv var. Alltså minst 1,5, kanske upp mot 2 meter, och förmodligen minst 60 centimeter breda. Och de var gjorda av trä och de var inklädda med ett slags skinn. Därför att vad fienden gjorde ofta, det var att man sköt brinnande pilar. Så att när de här brinnande pilarna träffade någonstans så började det att brinna. Och man fick då fly från, och det kanske kunde ta eld i rustningen eller i håret eller i lägret där man fanns. Så att det var viktigt med de här sköldarna. Och det är intressant att se att trons sköld. Jag säger, men hur mycket tro har vi ibland? Jag bara sitter och liksom, jag bara suckar i mitt hjärta. Jag säger, jag har ingen tro alls, Gud. Jag har ingen tro alls. Men vet ni, det är så intressant att se att de här romerska soldaterna, de formade formationer. Alltså, när de gick framåt, de som gick i det första ledet, de hade sina sköldar framåt. De som gick på vänstra sidan, de höll sina sköldar åt sidan. De som gick på den högra sidan höll dem åt höger. Alla som gick i mitten höll dem uppåt. Det betyder att när de rörde sig framåt mot fienden så var de helt omslutna av de här sköldarna. Och inga brinnande pilar kunde träffa dem. Och jag tycker det är en fantastisk bild av församlingens tro. Därför att när jag inte har tro, då har de annan tro. Och när någon annan inte har tro så kanske jag förhoppningsvis har det. Och på det sättet så bär vi varandra. Så han säger, ta trons sköld. Den är inte till bara för att skydda dig själv, men för att skydda andra. Vår tro bär andras tro ibland. Och deras tro bär vår tro. Det är Kristi kropp som åsyftas här. Och jag tänkte på vad det står i tredje Mosebok 26. Och vers 8. Att 5 fördriver 100. Men 100 fördriver 10 000. Det betyder i det här fallet att om jag är ensam. Eller vi är 5 då, en mindre grupp. Då är det 1 på 20 som jag kan driva bort. Men om man är 100 och kan driva bort 10 000. Då är det 1 per 100. Det är alltså en femdubbling av min effektivitet. Säger det oss någonting när 2 kommer samman och ber jämfört med 1? Säger det någonting om när vi gör någonting gemensamt och tillsammans? Jo, det finns mycket mera kraft. Jag behöver församlingen. Den är inte bara en plats söndag morgon där jag klär upp mig och visar upp mig lite. Liksom, nu har jag varit i kyrkan, Gud, är du inte glad? Det är en plats som jag behöver därför att det är det som jag får min tro. Och jag balanserar mig själv genom att säga, okej, vi kanske inte hinner vara med hela tiden, men lyssna på budskap på internet, ring varandra, ha gemensamt, ha ett utbyte, göm er bakom varandras sköldar. Det är jätteviktigt. Därför att Satan attackerar med otro och tvivel. Och i den här världen vi lever i, de här brinnande pilarna, de kommer hela tiden mot oss. Hela tiden. I skolan. Evolutionspilen. Det finns ingen Gud. Allting har bara utvecklats. Du är bara en apa, en sofistikerad apa. Du har utvecklats under årmiljoner. Det finns inga belägg för det, men de skjuter pilarna. Det är bara ett exempel. hur otron och tvivlets pilar skjuts mot oss. Och massor av barn är där ute och blir indoktrinerade i detta. Får inte höra några alternativ. Men om jag bara kommer till kyrkan och i kyrkan så där är vi snälla och fina. Och vi undervisar ingenting så här liksom på djupet. Utan liksom bara, vad skönt, nu har vi gjort det här. Då är det ju det jag tror. Det är ju därför vi behöver gå djupt i ordet. Och verkligen få ammunition mot fienden. Mot de brinnande pilarna. Plocka upp trons sköld, därför att tron kommer av att höra ordet predikas i Romarbrevet 10:17. Vad är den sista biten som eller av den här rustningen? Det är i vers 17 och A-delen, frälsningens hjälm. Frälsningens hjälm. Jag har många gånger sagt det här, eller till mig själv, eller konstaterat att det är verkligen så att utan Guds ord, utan Gud, så har vi inte ett sunt sinne. Därför att det är en sån massiv attack mot vårt tänkande. Det är helt ofattbart vad vi blir attackerade med i den här världen. Och i Markus 5 kapitel, Markus 5:15, så talas det om en man som hade varit besatt. Och han var helt galen. Och sen står det att när Jesus hade helat honom, kastat ut de här demonerna ur honom, då står det att han satt där vid, det står så underbart, för det står att han var vid sina sinnen. Det betyder att han hade ett sunt sinne. Helt plötsligt hade han börjat kunna tänka rätt. Och så är det också med oss. Att vi behöver ha Kristi sinne. I Filipperbrevet 2:5 och i Första Korinthierbrevet 2:16 så står det att vi har Kristi sinne. Och jag tror inte att man får det av att bara någon gång då och då plocka fram Bibeln liksom och liksom. Vad var det nu? Någonstans i Nya Testamentet. Nej, vi studerar dagligen. Pastor Stevens brukade säga en timma om dagen av lära.
Så, var ska jag få den timman ifrån?
Well, okej. Okay. Jag vet inte, men vi kanske kan prioritera. Men hur viktigt det är med att ha Kristi sinne, att tänka med honom, att lyssna på predikningen, att lyssna på undervisning, att studera ordet, så att mitt sinne är stabilt. Därför att det blir inte sunt i den här världen. Därför att fienden kommer att skicka allt tänkbart genom våra tankar. Är det någon som har upplevt det? Jag har det hela tiden, hur attackerad man blir. Och ta på er frälsningens hjälm, säger han. Det är huvudet. Det här uppe striden pågår. Tänkandet. Att tänka rätt. Varför tror ni att det, liksom, den här världen, varför vill man ta barnen och sätta dem på daghem? Nu ska jag reta upp folk rejält här. Jag har inget fel att jag vet att vi lever i ett sammanhang där vi inte har mycket att välja på. Men varför ska jag sätta barnen där så tidigt så att de är bebisar? Jo, därför att de ska inte höra vad de kristna föräldrarna säger. Därför det kan ju finnas sådana också i det här landet. Kvar några stycken. Utan de ska vara där så att de får höra. Och jag vet vad de undervisar. Jag vet vad pedagogiken går ut på. Du får inte bli någonting i det här landet om du inte har pedagogisk undervisning. Och den pedagogiska undervisningen, den är absolut indoktrinerad av sekulär humanism. Nej, den är neutral. Den är balanserad. Jo, jag tackar jag. Jag ska, nästa punkt. Det här är inte att bli lite arg i handen ibland. Men tänk på detta. Och det var ingen kritik mot er som har barnen på dagis. Jag vet att det finns inget annat sätt. Men jag säger bara att vi behöver inte köpa det med hull och hår. Finns det alternativ? Finns det kristna dagis? Vi gör vad vi kan, eller hur? Vi gör vad vi kan. Vi fördömer inte oss själva. Vi lever i den här världen. Gud vet det. Gud vet det. Så det är inte någon kritik. Men jag säger bara att det är inte konstigt. Och för de som har levt i totalitära länder och så vidare. Vad är det man gör? Man tar barnen och man indoktrinerar dem från första början så att de blir goda samhällsmedborgare. Och ju bättre, ja, ju tidigare jag börjar, ju bättre. Och det är så intressant, därför att man säger att ett barn som är i skolåldern, alltså 6-7 års ålder någonstans, 90% av barnets individualitet, personlighet, allting är redan då färdigt. Så hur viktiga är inte de här första åren? Det vet myndigheterna. Och vi, jag vet inte vilka myndigheterna lyssnar på, men jag tror inte att det är Bibeln och Gud i de flesta fall, tyvärr. Okej, okay. Så härligt. Så i Romarbrevet 13 och vers 14 så står det: ikläd er Kristus. Ikläd er Kristus. Ikläd er Kristus. Vad betyder det att klä på? Jo, det är hans karaktär och natur. Vad är det som står emot Satans attacker mot oss? Vad är det för någonting? Det är inte några formler liksom. Satan, kom inte i min närhet liksom, och jag kastar ut dig i Jesu blod liksom, och alla. Nej, det är när hans karaktär formas i oss. Därför att vi har redan seger i striden. Men om jag inte har integritet, ja, då blir jag lätt ett offer i striden. Om jag inte har renhet, ja, då kommer jag snart att sköljas bort av den här smutsiga floden. Om jag inte har frid, då står jag inte stadigt i striden. Om jag inte har en försäkran att Guds löften är sanna, det vill säga trons sköld, ja, då kommer jag väldigt snart att börja tvivla. Och om jag inte har hjälmen på mig, alltså att jag börjar att tänka med honom, då kommer mitt sinne snart att vara mycket osunt. Och det sista vi ska säga nu, det tredje och sista, och vi avslutar ganska snabbt, men vi behöver uppmuntran i striden. Vi behöver uppmuntran i striden. Och det är verserna 17 till och med 20. Jag var en gång på ett möte för många år sedan. Det var kristna affärsmän som träffades. Och det var en man där som predikade, och han sa så här: ja, varje morgon så börjar jag med bön. Och han sa: jag krigar mig genom molnen upp till det himmelska. Jag krigar mig genom molnen upp till det himmelska. Och jag tyckte det lät bra på den tiden. Men nu tänker man: men vänta nu, är det jag som krigar mig genom molnen? Vi börjar ju där uppe. Vi är ju redan sittande där uppe i Fetebud 2:6. Så när vi strider, så strider vi inte för att få seger. Vi strider utifrån segern. Det är vår utgångspunkt. Vilket härligt krig att utgå från segern. Alla strider ju för att uppnå seger, men vi utgår från den. Därför att han har vunnit seger. Och vi är i honom. Är inte det fantastiskt? Amen. Nej, men det är härligt. Och sen säger han här: andens svärd, det är Guds ord. I Matteus 4, tre gånger kommer Satan emot Jesus med attacker. Varje gång drar han svärdet och säger: det står skrivet. Han debatterar inte med honom, han förhandlar inte med honom, han försöker inte att förklara någonting i sin mänsklighet. Han var ju människa, men också Gud. Utan han sa: det står skrivet. Vi behöver inte förhandla. Han är en besegrad fiende. Och en besegrad fiende förhandlar man inte med. Man ställer villkor. Och Gud ställer de villkoren på honom. Och vi informerar honom. Och sen i vers 18. Åkallan och bön. Vad är bön? Samtal med vår himmelske fader. Han vet vad som pågår. Den himmelska sambandscentralen. När man för krig så har man en sambandscentral där all information kommer in, så att man kan, så att säga, skicka ut informationen. Han är stridsledaren. Han är den som ger oss information. Inget ligger dolt för honom. Allt vi behöver finns att tillgå hos honom. Och vi får gå till honom i bön. Och sen i verserna 18 till och med 20 så ser vi att vi är inte ensamma. Paulus säger, be för mig. Vi får be för andra och varandra. Särskilt de som predikar och missionerar. Och är det inte fantastiskt att tänka på att Paulus skrev detta från Rom när han var i husarrest. Han var fastkedjad till en romersk soldat. Han studerade den här soldatens rustning och han gav dem, han satte in i ett sammanhang så vi ska förstå hans andliga utrustning. Och vet ni, jag tycker det är helt fantastiskt att tänka på att han såg sig själv som segerrik. Hur kan jag se mig själv som segerrik? Jag sitter i fängelse och jag är fastkedjad till en soldat. Men han såg sig själv som segrande. Det betyder att det är inte omständigheterna som behöver förändras. Det är tillförandet av Guds närvaro i sammanhanget. Och Guds närvaro var där på ett fantastiskt sätt. Soldaterna blev frälsta på löpande band. Det står att till och med folk i kejsarens, alltså närhet, blev frälsta därför att Paulus var på plats och predikade. Och han kunde ha sagt liksom, ja, jag är ett misslyckande. Jag har inte bekänt tillräckligt mycket. Jag har inte gjort rätt i mitt liv. Därför är jag fängslad. Därför är jag fastkedjad. Nej, han vann seger. Han visste att det var ett andligt krig. Och de här kedjorna är ingenting. De här väggarna är ingenting. Den här soldaten är ingenting för Gud. Gud är ande. Han är över allt detta. Han kan göra ett mirakel. Men han lät honom vara fängslad rent jordiskt, rent mänskligt. Men det fanns en härlig seger i allt detta. Och det är ett bevis på det. Så låt oss inte vara vidskepliga när det gäller den här andliga striden. Utan låt oss ta till oss Guds ord. Ikläd er Kristus. Ikläd er Kristus. Galaterbrevet 5. Och verserna 20 tror jag det är någonstans där. Så står det att vi ska talas om andens frukter. Och vad kommer andens frukter av? Jo, de kommer från att vi har honom i oss. Och det är Guds karaktär manifesterad i oss som ger oss seger. Vi har redan seger genom honom. Ställningsmässigt. Kan aldrig påverkas. Kan aldrig förändras. Prisad vare Gud. Halleluja. Men samtidigt så i vår erfarenhet så blir vi mer och mer delaktiga av honom. Och ju mer vi lär känna honom, ju stadigare står vi i striden. Och han kommer att fly från den som har detta. Därför att vem rår han på? Han kan inte rå på Gud själv. Jag menar, vi bara hänvisar. Jag tycker det är så häftigt liksom att han säger, vill du liksom, vågar du gå emot mig? Liksom, titta här, här står Jesus liksom. Snacka med honom. Jag har ingenting med det här att göra. Allt jag gör är, jag är i honom. Så det här är en fantastisk segerberättelse. Och den är sann för alla. Och det är ett andligt krig som han talar om. Och han beskriver hur vi ska hantera det och hur vi ska leva med de här sakerna. Och vi utgår från segern när vi strider. Amen.